Då säger jag varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Upskill och Reskill-podden med mig, Per Lager och
Johan Winsborn. Och det här är ju podden där Per och jag pratar om livslångt lärande, kompetensutveckling eller som vi säger Upskill och Reskill. Men det gör vi ju inte bara själva. Det hade ju ganska snabbt blivit både långrandigt och tråkigt. Nej, istället har vi ju i varje avsnitt intressanta och bjussiga gäster som delar med sig och inte bara av sin personliga syn på det här med lärande, utan dessutom med konkreta case från verkligheten på hur det här med upskill och reskill kan gå till när det vill sig riktigt, riktigt bra. Och Per, idag är väl inget undantag, för vi har väl med oss en bjussig gäst även idag?
Ja, men vi har ju med oss faktiskt en precis nyligen före detta kollega till mig här på Försvarshögskolan, överstelöjtnant Jan Eldeblad, som slutade på Försvarshögskolan när vi spelar in där bara för 2 veckor sedan och går vidare till en tjänst som försvarsattaché i Australien. Och varför har vi bjudit in Jan? Jo, för Jan har jobbat på Försvarshögskolan som lärare och som seniorrådgivare och katalysator i utveckling av lärande. Och det som är kanske allra mest spännande med Jan, det är att han är en av Sveriges ledande personer på att använda spel som pedagogiskt verktyg när man utvecklar både chefer och ledare och experter. Och det där ska vi gräva lite djupare i det här avsnittet.
Välkommen till Upskill och Reskill-podden, Jan.
Tack så mycket. Det är en ära för mig att få vara med och dela med mig av mina tankegångar. Så det uppskattar jag verkligen.
Och det ska bli så kul att höra, och det är en ära för oss att ha dig med naturligtvis. Men jag tänker den första givna frågan här innan vi börjar prata lärande är ju naturligtvis först och främst vem Jan Eldeblad är för de som inte känner dig så väl som Per är. Och hur skulle du vilja presentera dig, och hur kommer det sig att du nu snart hamnar i Australien? Hur ser bakgrunden ut?
Om man skulle kanske sammanfatta mig på hur jag är som person och sådär, så är jag väl mer en utvecklingsdriven men ganska rastlös människa också. Men jag vet ju också att man behöver ganska mycket tålamod för att kunna genomföra saker. Så det är nog kanske en kort sammanfattning av mig. Och jag har ju militär bakgrund, jag är officer och har jobbat nu nästan 40 år i Försvarsmakten. Det är helt galet. Och egentligen alla mina uppdrag i Försvarsmakten har alltid varit att utveckla antingen förband, förmågor, organisationer, personer eller vad det än är för någonting. Och det följde även mig in i de här sista jobben här på Försvarshögskolan, där jag mött väldigt mycket också civila chefer, civila organisationer och lite så. Så att det är väl liksom lite kort. Jag har upplevt egentligen alla de här olika ledningsnivåerna, och det är det som har kittlat mig under alla de här jobben egentligen, att få jobba med ledningsfrågor, ledarskapsfrågor och i det att hjälpa till att öka förmågan. För det är det mycket det handlar om i de här jobben som jag håller på med. Att utveckla förmåga, och då blir det att utveckla människor och utveckla organisationer.
Vad är det som kittlar då? Är det just det här att få utveckla både människor och organisationer?
Ja, jag tycker det är helt enormt och en förmån att kunna få möta just så mycket olika människor och olika organisationer. Och där du får se den här just utvecklingen. Och du blir liksom själv då ett redskap att hjälpa till att genomföra den här utvecklingen. Och jag tycker just om att kunna få liksom, dels i mötet i sig, men det är också att kunna få se på plats faktiskt att både människa och organisationer utvecklas. Det är, ska jag säga, en löneförmån.
Har du bara jobbat inom militären, eller har du jobbat med utvecklingsfrågor även inom det civila?
Nej, jag är ju officer, så det är det jag jobbat i. Men däremot så har jag sagt var mött väldigt mycket civila chefer och civila organisationerna, ska jag säga, ja, koncentrerat kan man väl säga de sista 10 åren då. Så att, ja, men jag tycker på något vis, jag vet att jag fick frågan en annan gång, är det en skillnad? Nej, jag skulle säga att det är samma liksom utmaningar och samma liksom stimulans oavsett om det är militärt eller civilt. Och också nationellt och internationellt, ska vi säga också.
För du har jobbat internationellt också en hel del, eller?
Ja, jag har varit ute mycket och träffat på väldigt många olika både organisationer men framförallt platser, och då också människor, då, vilket har varit enormt stimulerande och givande.
Och vi ska ju faktiskt återkomma lite grann till det lite senare. Men innan jag lämnar över till Per och lite korta frågor som ska mjuka upp dig. Det här intresset då för ledarskap och lärande och utveckling, hur formades det hos dig?
Jag tror att det formades av den tiden när jag började i försvaret. Det under kalla kriget, det var ett enormt behov av att utveckla och utbilda förband. Och ganska fort, jag fick lära mig att man var ganska ensam egentligen och man fick egentligen träna sig själv på att utveckla också principer, pedagogiker och alla möjliga metoder för att utbilda många samtidigt. Och just den biten tror jag också stimulerar att hitta bra metoder, bra pedagogik helt enkelt för att utveckla människan. Du blir tvungen helt enkelt för du är ganska ensam och du ska utbilda väldigt många. Och där har jag nog något exempel där jag såg lite att det var faktiskt tillbaka ungefär i den tiden nu när man ser att det är väldigt många organisationer som vill och behöver utveckla sina egna förmågor också. Och då blir liksom behoven enorma. Och då tror jag också att man som sån utvecklare måste försöka hjälpa till där. Att försöka att utbilda och utveckla många samtidigt. Och det där är ju en skicklighet också i ens egen pedagogik. Och där tycker jag just övningar, spel, träningar och allt som har med det att göra är jätteintressant.
Ser du någon skillnad i det här med att utbilda många samtidigt eller att utbilda färre eller en och en i hur, man liksom, hur du som ledare och pedagog tar dig an uppgiften?
Ja, det är klart att det blir lättare om du utbildar färre såklart. Men det är också beroende på vad som man ska utveckla. Och det är klart att är det individuellt, då är det en annan sak. Så att hela det här coachandet eller liksom du ska träna det individuella beslutsfattandet i en väldigt liten grupp, det är klart att det blir mycket färre. Men som ett gig eller event, och vi ska kalla det för, som vi körde ner i Skåne, då var det över 100 personer samtidigt som man ska träna dem individuellt, fast så många. Och då kräver det liksom att du blir skicklig på att lägga upp det så att det blir effektivt. Och det där är ju ett nyckelord, ska jag väl säga, effektivitet i lärandet.
Jag vet ju som har jobbat med dig, Jan, att du är en väldigt nyfiken person och du jobbar väldigt mycket med egen utveckling. Men frågan som jag är nyfiken på nu, det är hur lär du dig bäst själv, Jan?
Men jag tror att mitt lärande har ju att göra med att man är nyfiken. Det är liksom i grunden. Om man inte är nyfiken, då kommer man aldrig lära sig. Om man inte utmanar sig själv heller i både ens egna teser eller utmanar någon som ska berätta någonting, då kommer man aldrig lära det. Så att för mig är det hela den här nyfikenheten i alla dess förädlade former är det som egentligen driver. Och då lär jag mig. Jag uppskattar ju när mina pedagoger som ska utbilda mig i den kontexten att de skapar en sån lärandemiljö. Alltså att man öppnar upp för att individen ska kunna liksom utvecklas. Då trivs jag bäst. Blir de här, ja, ni vet alla de här när man har suttit och lyssnat på en föreläsare i 40 minuter som vräker på PowerPoint-bilder. Alltså man tröttnar ganska fort liksom. Och så gör jag även jag. Så att jag behöver liksom den här interaktiva, jag behöver bli liksom utmanad. Jag behöver inte bara stå och lyssna på sanningar utan också i antingen enskilt eller lag så lär man sig utav processen. Skapa det stimulet i att vilja lära sig mer än att där och då bara få höra fakta, fakta, fakta. Utan på något vis så är ju, tycker jag, och framförallt kanske den här tiden som vi är just nu med alla dessa snabba förändringar, så tror jag att det ligger väldigt mycket i att hjälpa individen nu att skapa sina egna förutsättningar för att få det här kontinuerliga lärandet. Och det tycker jag är kanske en av de viktigaste sakerna, själva budskapen i innehållet i sig.
Ja, spännande. Du har ju utbildat värnpliktiga i drivor och du har utbildat lägre chefer och högre chefer. Jag vet ju till och med att du har utbildat våra båda försvarsministrar. Men vad har du gjort för stora misstag då? Kan du dela mer av något misstag du har gjort i ditt eget lärande eller när du har jobbat och försöka lära andra?
Men jag tror att ett av mina större misstag som jag gör, det är nog, tror jag, när man inte hinner att lära känna riktigt de som man ska skapa den här utbildningskontexten för. Och du gissar. Och antingen att jag liksom kanske överskattar min egen förmåga att sätta in kontexten rätt. Och då skapar du förutsättningar. Och det kan ju bero antingen på att man inte har tid eller att jag inte tar med den tiden. Och då hamnar man snett. Och då kan det bli att antingen så blir scopet fel. Eller också så blir själva metodiken fel, eller framförallt tidsförhållanden blir fel. Det vill säga att du kanske ställer för höga krav mot vilka de är, vart de vill och lite så. Och det har jag gjort massor av misstag och jag lär mig av det. Så mina slutsatser i det som jag har jobbat mycket med, det är nog att den här effektivitetsbiten, den tycker jag är helt central. Där måste man jobba mycket med för att få den där effektiva utbildningsmiljön och situationen. Det har jag lärt mig mycket av.
Så jag tolkar att veta på djupet mer och mycket om sin målgrupp som man ska lära, utbilda, utveckla, det är centralt.
Ja, det skulle jag helt klart säga. Ja, det tycker jag, det är ju nästan grunden för det här med spel. Men jag tycker att det är lika när det gäller, oavsett vilken föreläsning, interaktion eller workshop eller spel eller övning, vad den lägger upp. Om du inte fångar skopet, vad är det som de här människorna ska lära sig, då blir det inte bra. Det blir inte bra för dem som är där, det blir inte bra för dig heller. För man känner ganska snabbt när man står där och sen ska köra, det här träffar ju inte rätt. Jag brukar säga så, och det kan man säga som ett tips då, när man ska lägga upp spelövningar och sådana saker, att man ska alltid vänta in i sista med att lägga in övningsförutsättningar, alltså typ scenario och sådana saker, innan man bestämt vad man ska öva på eller träna på. Så det är så här klassiskt, det hänger ihop tycker jag som en röd tråd. Då. Vet du inte vad, ja, då är det svårt att lägga upp hur ska du göra.
Men du nämner ju här det här med liksom de snabba förändringarna som sker i hela samhället egentligen, och då ett behov av att hjälpa individen till det här kontinuerliga lärandet. Och du var inne på en effektiv, eller en bra metod att faktiskt få till effektivitet här, det är att veta vilken målgruppen är. Men jag tänker, vilka andra utmaningar och möjligheter ser du när det gäller att just få till det här kontinuerliga lärandet, och hur viktigt är det?
Ja, folk tycker jag säger nästan alltid likadant, och det är tiden. Att de inte hittar tiden. Men jag tror att i grund och botten så handlar det om att om man är osäker på hur man ska genomföra utbildning, att man inte vågar kliva in i att skapa en utbildningskontext och ett kontinuerligt lärande. Då är man rädd för att kliva in i det. Och då blir det att man skyller på antingen resursbrist eller tidsbrist eller någonting annat. Och jag skulle säga så att man måste in i det här. Man måste in och skapa det kontinuerliga lärandet antingen själv eller också med stöd, eller jag ska säga, och eller till stöd med andra. Och jag tror att ibland blir man så, det är sån easy catch att man bara går till någon konsult och säger så här, men kan du hjälpa mig? Ja, men mångt och mycket ska jag säga att man kan göra väldigt mycket själv internt i organisationen om man vågar kasta sig in i det. Det ska inte vara märkvärdigt. Och jag tror att när man väl gör det, man tar det här språnget, då kommer man bara finna den glädjen istället.
Vi har ibland då och då i podden pratat lite grann om det här med motstånd till lärande på olika sätt i en organisation. Och där har vi fått väldigt olika svar. En del organisationer som säger att det finns inget motstånd här. Alla tar vara på chansen att lära sig. Medan andra kan ha vittnat om ett väldigt problem att få folk att förflytta sig mot det håll som organisationen vill. Hur hanterar ni eller du det här med eventuellt motstånd mot lärande? Finns det ett sånt?
Det är klart att det finns ett motstånd i, och framförallt kanske i de kontexterna jag jobbar i. Men jag tror att det är både civilt och militärt när man jobbar med kriser. Man måste bli bättre på att utveckla sin ledningsförmåga eller att utöva ledarskap i de sakerna. Att det är ju en ganska okänd mark, det är en ganska tuff mark att kliva på. Och du som individ utsätts ju för stora liksom prövningar, du kanske synas i sommarna och allt det där. Och det är klart att det är en osäkerhet, och då är det inte så lätt att bara kliva ut. Och därför är det mycket det här med att skapa den psykologiska tryggheten för att kunna gå ut och göra det. Den är helt avgörande. Men jag tror också att ledare måste våga och kliva ut nu och säga att vi står här. Och tillsammans jobba fram och identifiera just var man startar sin utvecklingsresa. Men sen också kunna kommunicera vart ska vi. Och det är ju både att beskriva både slutmålet men också tidsaspekterna. Vissa organisationer idag har en enorm tidspress. Därför att de måste komma till en viss punkt därför att omgivningen påverkar dem och styr dem till det. Andra organisationer kanske har lite mer tid. Men det är fortfarande så att man måste få en kontrollerad utvecklingsresa. Och den måste man liksom kommunicera.
Den här pedagogiska, välbeprövade militäriska metoden att peka med hela handen, är det en bra pedagogisk metod? Funkar den?
Jag skulle vilja säga att kommunicera med hela kroppen och tala om vart vi ska. En av mina största slutsatser är nog egentligen just det. Ledare måste bli mycket bättre på att kommunicera. Precis egentligen det jag tog upp innan, både vad vi är och vad vi ska. Peka med hela handen säger egentligen en sak. Det är att man kan tala om någonting med symboler, i det här fallet en hand. Men en skicklig ledare kan också kommunicera kortfattat vad vi ska. Så för mig är det samma sak, men jag tweakar det lite grann. Och just den förmågan att kunna peka ut, kommunicera riktningen vart vi ska, det är en sak man kan träna på.
Apropå träning så vet ju jag att du under många år har använt spel och utvecklat användandet av spel som en riktigt kraftfull pedagogisk metod när du utvecklar och utbildar chefer, ledare, experter. Jan, kan du berätta, vad är egentligen spel som pedagogisk metod?
Ja, det där är ju en, jag ska inte säga att det är en 10 000 kronors fråga, för jag tycker att det är lite fegt att säga så. Men däremot så är det många uppfattningar om just spel. Och det finns många som har skrivit böcker och det är mycket folk som diskuterar definition av spel och lite sådana saker. Och jag ska säga så här, i det jag kommer att, egentligen det borde jag ha gjort och det jag helst ska dela med mig av, det är egentligen spel som metod kring lite högre ledningsnivåer. Och här skulle jag bara vilja snabbt bara definiera ner vad jag menar med det. Och man brukar prata om strategisk ledning och där är det jag egentligen lagt kraften i att utveckla spel som metod för att träna den strategiska ledningen. Och i det ligger mycket i min förra mening, det vill säga att uttrycka både hur förstår du vad som är pågående runt omkring, alltså den omgivning, den kontext du lever i, hur förstår du det? Jag brukar kalla det för probleminramning eller framing, och det är en sak som man kan träna mycket på genom att använda spel som metod. Och den andra delen där är ju såklart när du har förstått, vad ska du göra åt det? Och då är det ju mycket med beslutsfattandet. Och på den strategiska nivån så handlar det mycket om att uttrycka vad det är man vill, vad man vill inrikta helt enkelt organisationerna. Och det skiljer ganska mycket åt de spel som genomförs på lite lägre nivå. Civilt pratar man mer operativt och militärt kanske man pratar mer taktiskt. Men det är mer de enheter, organisationer som genomför saker. Där kan man också lägga upp spel. Men jag ska säga att de spelen ser lite annorlunda ut. För de blir mera beslut kopplat till tid och lite plats och vad som ska göras. Mycket mera snabbare saker och lite så. Medan de spelen som jag har jobbat med, det har varit mycket press på att uttryckas under kort tid eller fatta beslut på kort tid. Men de har varit mera av den kalibern att just inrikta eller att samordna verksamhet. Så det är väl de två liksom schatteringarna som jag har lagt pulver på egentligen. Och då kommer man tillbaka till just det här som vi sa innan, att om man inte vet vilka organisationer som man nu ska utveckla, då kan man ju inte lägga upp ett spel som passar den. Så därför ligger mycket i att titta på det här spelet, vad är det ska möta? Vad är det deras behov har egentligen? Vad är det de behöver träna på? Där tror jag att det finns liksom mycket, mycket att göra, så att man får helt enkelt rätt scope för det. Och då ska jag säga så att många av dem som kanske försöker då ge sig på den strategiska nivån hittar inte riktigt de formerna, de metoderna. Därför att det är svårt att komma åt just att genomföra spel. Det är mycket lättare att kanske rulla ut en händelseutveckling och ha det man kallar för en tabletop, alltså en diskussion runt bordet. Men då kommer man inte riktigt åt pudens kärna i ledningen. Och det är där jag tror att just att göra strategiska spel, det kommer åt det här svåra i att utöva ledning och att utöva ledarskap. Det tycker jag är jätteintressant, och det märker jag också i en internationell kontext, att många letar nu efter just metoder för det här.
Och kan du berätta lite då, vad innebär då spel och vad skiljer spel från ett vanligt sätt att undervisa chefer och ledare?
När man lägger upp ett spel, så när man ramar in det liksom skopet, då kan det vara att du både egentligen vill komma åt kunskapsdelar för organisationer för att de ska lära sig någonting eller sätta sig in i någonting. Det kan vara, vad ska jag ta som exempel, cyberhot och cyberförsvar. Då kan jag liksom lägga upp ett scope som är kopplat till det. Och då är det ju sakinnehållet som spelet kan möjliggöra för att de att öka lärandet helt enkelt. Man sätts in i en kontext om man utsätts för utmaningar som du måste lösa, då blir du mycket mer nyfiken på att lära dig. Och i det här fallet om cyberfrågor. Det kan vara allt möjligt som man lägger upp det för. Så det är den ena aspekten. Och sen det jag brinner för, det är ju, och visst, det är väl en sak om du förstår cyberhotet eller att du måste göra någonting. Men vad gör du då? Så att jag tycker att det är ju både och i det här. Alltså sakinnehållsfrågan, men också metodmässigt att, ja men vad ska du göra? Alltså action-based egentligen learning, eller som jag vill komma åt då, själva action i sig, alltså själva beslutet, åtgärden. Det tycker jag är jättespännande.
Och hur kan ett sånt här upplägg se ut? Och vilka roller spelar man? Och har man en domare med? Och hur gör man?
Man brukar säga att den mest grundläggande definitionen på spel är att det finns aktörer som genomför saker och så finns en domare som dömer av. Det finns ju i de här spelen som man lägger upp också. Det vill säga att de som är med och spelar, de spelar sina roller. Det kan vara, är det mindre mängd människor så kan de vara i sin egen roll. Är det fler människor när vi har kört kanske över 100, då får man bilda grupper. Och då får de helt enkelt en händelseutveckling som de måste förstå. Sen måste de komma fram till spelbordet och presentera sin lösning. Och sen så blir det en reaktion på den lösningen och sen blir det en avdömning. Så här kan man rulla på, det kan man lägga upp på lite olika sätt. Beroende på vad det är de ska utvecklas inom eller lära sig att förstå. Och hur många är det och vilken nivå det är på dem också, ska vi säga. Det där kan man ju skära på lite olika sätt, hur man helt enkelt lägger upp spelet.
Kan du ge något exempel på ett spel som du har genomfört och något tematik och vilken typ av aktör och vad har det resulterat i?
Ja, det är nästan utav lite övningskaraktär, ska vi säga. Men i södra Sverige nu senast så gjorde vi ett spel för 100-120 personer ungefär. Och det går tillbaka till det att några kan öva många. Men då fick de bilda olika grupper.
Och vilka sen, var det som du övade då?
Då var det ju alltid från landshövdingar, regionsdirektörer, kommundirektörer, kommunchefer, det var räddningstjänst och det var lite privata näringsliv, lite allt möjligt då. Så det var en salig blandning. Nyckelaktörer i södra Sverige inom ramen för totalförsvaret, så kan man säga. Och de fick ju en ganska tuff händelseutveckling som hände. Och då fick de ju börja med, för att mjuka upp dem lite, så fick de ju sätta sig in i, okej, hur förstår jag det här? Och då fick de ju ganska ont om tid. Och det är ju för att tvinga dem helt enkelt till att snabbt diskutera. Och där får man ju också titta på hur man metodmässigt gör när man sitter i en ledningsgrupp eller tillsammans med okända och kända människor. Hur förstår jag läget? Och sen så, efter det så rullades det ut och, vad ska du göra åt det här? Och då fick de just jobba med beslutsfattandet. Alltså vilka åtgärder gör du? Det här var ganska tufft för dem. För att då fick de liksom presentera sin gruppslösning. Sen fick de andra grupperna lyssna på det där. Sen fick de rösta och säga att ja, vi tror på att det här är möjligt att genomföra. Och då gjorde det enligt en klassisk procentsannolikhetsröstning helt enkelt. Och då fick de andra grupperna rösta på sannolikheten att de här åtgärderna som de vill genomföra är troliga eller inte. Och sen dömdes det av och sen var det ny händelseutveckling och så körde man på det här viset. Så att det blev en väldigt stor mängdträning för dem att rama in problem, uttrycka sig, diskutera men sen också fatta beslut. Och sen fick man ju fördelen av att de var tvungna att lyssna på de andra. Där har du också ett lärande. Du blir tvungen helt enkelt att aktivt lyssna på andra.
Du nämner ju här så väldigt spännande både det här sakinnehållet som man kan träna med spel men också en mängd mer generiska förmågor och metoder och som du är inne på, till exempel där rama in problem, fatta beslut och lyssna. Hur viktig skulle du säga balansen är mellan de här två sakerna när man just använder spel som pedagogisk metod?
Jag tror att man ska se det där i ett sammanhang. Jag tycker det är bra att du lyfter upp det. För att det får inte vara antingen eller, utan det är båda och. Sen tror jag att hur tyngdpunkterna ligger, det ligger nog mest i på vilken nivå ligger de i. Så att jag tror att jag brukar tvinga dem till, de som är med på de här spelarna som jag kör, det är att använda flitigt sitt anteckningsblock och dela upp det här i två kolumner. Det här är sakinnehållsfrågor som jag måste lära mig mer om. Och det kan vara alla möjliga saker som kommer i både händelseutvecklingen eller vad de pratar om. Och den andra kolumnen är metoder för att leda. Där de själva som individer kan lära sig om hur de ska bidra i en process. Eller hur de själva som ledare ska agera för att få ut maximal effekt i det. Så att man, tycker jag, i spel så kommer man åt båda sakerna. Och det där är jätteviktigt att inte glömma någon av dem och fokusera bara på den ena eller den andra.
Jag ser ju på min 7-åriga son när han spelar spel att han är väldigt duktig på att snabbt se mönster, lära sig logiker, och sen är han också duktig på att använda den kompetensen i det i liksom verkliga livet. Han ser mönster på samma sätt. Är det också en sån här fördel som man kan lära sig med ett spel i den här pedagogiska situationen?
Ja, men absolut, absolut. Och det är liksom det här, det går ju tillbaka egentligen att säga att vi måste träna, och det är därför jag menar på lite grann också att om man liksom kan träna mycket, då blir man bättre. Den som tränar mycket, den som är mer förberedd överlever bättre, brukar vi ju säga. Och det här gäller ju det också. Spel är en ganska enkel metod, så det behöver inte vara så komplicerat. Ju mer du tränar, desto bättre blir det. Och precis som man brukar säga, ju mer du övar, desto bättre blir det. Eller som Stenmark sa en gång i tiden, där, att ju mer jag tränar, desto mer tur har jag. Jag tycker om den. Liksom. Så det är klart att man blir bättre. Sen inte innebär, det är precis som man gör planer och sådana saker också. Det innebär inte att det är sant när det väl inträffar. Men du har åtminstone en mental beredskap att kunna agera om någonting händer, och du liksom förbereder dig själv på ett helt annat sätt.
Och ja, när ska man då inte använda spel som metod? Finns det situationer där, gå inte in i det här, använd inte den här metoden i det här sammanhanget?
Jag tror att spel är, i och med att det är så pass brett hur du kan lägga upp det, så tror jag att det kan användas avsevärt mer än vad det gör idag. Dels är det mycket roligare för både den som lägger upp utbildningen, men också mycket roligare för den som är med. Sen är det som allt annat, precis som om man har lyssnat på föredragningar en hel dag och det har kommit in 10 olika människor och alla kör PowerPoint, då blir man ganska trött. Och jag märker ju när man kör spel, det är galet intensivt i det man gör. Vilket gör att folk blir trötta. I slutet på dagen så är de trötta. Och så att, skulle du ha exempelvis en 3 dagars utbildning, så skulle jag nog inte rekommendera att man kör 3 dagars spel. Utan en av de viktigaste slutsatserna när man kör till spel, det är att det finns en hel del att ta i. Och då är man tillbaka igen det där. Vilka saker för mig som individ och för organisationen är sakinnehåll som metodfrågor. Så att det gäller liksom att plocka upp det som du har lärt dig. För annars så blir det bara att du genomför en sak och sen så kommer en ny sak och så kommer en ny sak. Det vill säga att du plockar inte upp slutsatserna efteråt.
Kräver det mycket förberedelser att dra igång en sån här spel?
Ja, det är klart att det gör. Men det är som all annan profession egentligen. Att ju mer du gör, desto bättre blir du. Precis som ju mer du tränar, desto bättre blir du. Så att, men jag tror så här, precis som vanligt, att det, man måste liksom våga kastas ut i det här och börja göra, så lär man sig efterhand. Så jag vill verkligen slå ett slag för det här spel som, som ett pedagogiskt verktyg. Det behöver inte vara så komplicerat. Ibland brukar vi säga så här att men, tänk dig spel så här, att du börjar ledningsgruppsmötet och säger att okej, det här är en kopia på notis i Dagens Nyheter eller en annan nyhetstidning. Som säger det här. Tänk om det skulle inträffa oss. Tänk till några minuter och sen vill jag höra var och en. Vad gör ni? Och sen så dömer man av någonting och sen säger okej, nu händer följande igen. Så att bara det där, det är ju bara några minuter och det kräver minimalt med förberedelse. Så att jag tror att man behöver inte göra det så komplicerat.
Jan, så här lite avrundningsvis på den här delen då. Vad är ditt drömspel att få leda då? Och vilka är med i det spelet? Och vad handlar det om? Och vad kan resultatet skapa för värde?
Det finns väldigt många, både personer och organisationer som jag skulle vilja köra mer spel med. Men jag ska säga, jag brinner nog mest just nu för den regionala kraften som finns i Sverige just nu. Det är en oerhörd kraft som jag tycker jag ser. Och där skulle jag vilja hjälpa till liksom ännu mer än dit vi hann, så att säga. Och då är det ju liksom hur den här mellannivån, för jag tycker om den regionala nivån, liksom trycks ju både uppifrån, från sidan och underifrån. Så de har ju kanske den svåraste ledningsutmaningen av alla. Så därför så brinner jag nog extra för dem. Där skulle jag liksom vilja göra ännu mer.
Spännande, och då tror jag det faktiskt är dags att reflektera lite, Johan, och det gör ju vi i den här podden genom att lyssna på lite fantastisk härlig musik från vår egen kapellmästare.
Not. bless you with my love when she forgot. Like an open space, without you I'm lost in it. Do you feel the same? Cause there's a hole in my heart when I see her around you, and I'm falling apart. You're the one that I want, and I can't live without you. I don't want you to fall from the start. I don't want you to fall from the start.
Det där var en reflektionspaus med musik ifrån vår kapellmästare Ann Winsborn. Och vi, Per och jag, sitter ju här och pratar med Jan Eldeblad som precis har levererat ett fantastiskt spännande case om spel i lärande. Och Jan, du har ju förberett ett till case för oss, och det är ju kopplat till en av de här tyvärr väldigt tråkiga militära konflikterna som pågår i världen just nu. Där du kan berätta lite grann om hur man på olika sätt kan dra lärdomar från det. Kan du berätta mer?
I det här fallet så menar du lessons learned, som man brukar säga. Alltså erfarenhetsinhämtning och lärande från Ukraina-konflikten. Och det är klart att jag brinner särskilt mycket för det, eftersom jag har jobbat väldigt mycket med dem. Och jag tror att just att egentligen i det här fallet också våga kliva in i en sån kontext. Att våga sätta sig in i vad som pågår. Och ställa de här frågorna som man behöver liksom göra. Den tycker jag är jätteintressant. Men det är väl lite som man kliver in i en övning eller spel eller en utbildning, att det inte bara ramla in i en sån, utan ska man verkligen jobba med erfarenhetshantering så tycker jag att man ska förbereda sig för det. Och där tycker jag att vi nog är ganska dåliga i att preppa oss inför att lyssna på andra människor, att lära ut andra människor. Och sen kliva in i den, för det blir ju som en seans att kunna liksom, då får man ut mycket mer effekt i det. Men sen är det ju den tredje pusselbiten som jag också tycker ibland fallerar, det är ju när du nu har fått höra, när du nu vet, när du fått det klarlagt, så stannar det oftast där. Och för mig är det samma sak lite som med spel och övningar. Många övar, tycker att de övar, och sen så skriver de erfarenhetsrapporter. Och sen så händer ingenting. Och jag tycker lite grann så här också. Nu skrivs det väldigt mycket om Ukraina och erfarenheterna, det här så kallade lessons learned. Men bara gå in och lyssna på begreppet lessons learned. Det innebär att man har lärt sig. Och inte bara att identifiera, som man brukar säga, lessons identified. Det vill säga, jag har nu identifierat lärdomarna från Ukraina genom att ha läst någonting. Eller att ha lyssnat på ett gäng människor. Utan ska man verkligen gå in och lära sig på riktigt, då måste man också ha en implementeringsplan för det och följa upp. Annars blir det inte just learned. Och där tycker jag att jag ser att nu springer väldigt många och vill lära sig, och många är ute aktivt och jobbar och läser och skrivs massor av saker och lite så. Men i det här fallet så tror jag liksom att man måste verkligen både förbereda sig och sen genomföra det på ett riktigt sätt. Och jag tror att i det här fallet så finns det inga genvägar. Man måste ner och möta de människorna. För det blir en annan sak när du möter dem. Man får höra alla de här sakerna som liksom ligger bakom. Och sen att du har då en systematisk implementeringsplan. Då kan du verkligen göra skillnad och lära utav andra. Och den systematiken, ska jag säga, den gäller oavsett vad vi pratar om. Dra liknelsen med stormen Gudrun, eller vad vi nu ska ta, vad som helst liksom. Och sen skrivs det löpmeter efteråt utav erfarenheter. Ja, det är ingen som läser det där. Och så lär vi oss ingenting, så kommer nästa storm, så är det samma problem igen. Och så kan vi inte ha det.
Hur ska man jobba rent attitydsmässigt, tänker du, kring det här med att kanske inte dra förutfattade meningar? För en del i det här med lessons learned är ju att gemene man ser att nu har det här hänt, och då tar man det som en bekräftelse på någonting som man tycker att man visste, att det så här ska det vara, och då har vi lärt oss att så här blev det. Det kunde man ju räkna ut ungefär. Nu har vi fått svart på vitt på det. Men hur går man då liksom in i det här djupare och inte nöjer sig med de här enkla svaren då?
En sak har ju kanske varit att man inte riktigt vet var man själv står. Om man liksom inte har gjort den hemläxan, då kan du ju inte kliva in i den kontexten här, utan då går det precis den enkla vägen, kanske bara bekräftelse, tar emot någonting. och du egentligen inte hör vad den andra säger. Och då har man inte gjort den hemläxan. Men, så att jag tror att man måste faktiskt utmana sig själv lite nu. Att de, och nu pratar jag kanske mera militärt då, men jag tror att man kan dra motsvarande liknelser om man sitter i någon krishantering eller någon annan utvecklingsresa som ska genomföra sin organisation. Så kan man ju fråga, vad kommer de nuvarande sanningarna från i din organisation? Vad är det byggt av? Hur har du använt tidigare erfarenheter där du har byggt upp, där du startar här och nu? Och då tror jag att man måste göra upp med sig själv lite. Och där ska jag säga att jag bannar lite grann ibland att man säger att ja, men det där är inte samma kontext som vi har hemma i Sverige. Ja, men vad bygger vi våran kontext på då? Ja, det bygger på en helt annan förutsättning då vad det är nu. Så att jag tror att man ska våga att dra slutsatser. Man ska våga ta in det. Och inte bara liksom göra det väldigt enkelt för sig själv. Liksom, och säga, nej men det där stämmer inte med oss. Ja, men det är utifrån att allting är frid och fröjd här. Och allting är perfekta förutsättningar. Men här pratar vi om en situation där inte alla förutsättningar är perfekta. Snarare tvärtom. Det är därifrån man måste närma sig. Och då måste man vara väldigt ödmjuk. Man måste kunna sätta sig in i den kontexten för att förstå. Annars kommer det in med dina ögon och din bakgrund och då blir det precis det du säger, att då drar man ju väldigt snabba slutsatser bara för att komma undan, ska jag väl säga.
I förra avsnittet av podden så pratade vi med yrkesvuxutredningens utredare Elof Hansjon, som har då rest runt i landets kommuner och tittat på hur fungerar vuxenutbildningen. Och han sa precis som du här, att det gäller att gå in med ett öppet sinne och inte ha en fördomsfull syn på hur verkligheten ska se ut, utan faktiskt se det för vad det är själv. Men jag tänker nu när vi pratar Ukraina till exempel, så är du också inne på att man måste ner och möta folk och prata med, se den verkliga situationen. Det är ju inte alldeles lätt i en sån, i ett krigshärjat land. Finns det ändå saker man kan göra från hemmaplan eller i en organisation när man inte har den fysiska möjligheten att vara på plats och undersöka närmare?
Ja, det tror jag. Det finns ju otroligt mycket material ändå. Liksom. Men just det här att man inte bara går på en enskild källa, någon enskild liten rapport eller att det är någon som tycker eller har läst någonting eller så. En bred ansats, det är ju också ett sätt att egentligen säga att man måste vara öppen och kliva in i det. Därför att idag tror jag att det finns ett sånt enormt behov av och en sån driv i att både vilja utvecklas och sen att man har krav på sig att man måste göra det. Och då är det risk också att man tar snabba genvägar i det. Och i det här fallet så tror jag inte att man ska göra det. Sen vet jag också att det kan vara svårt fysiskt att komma ner. Men det finns andra som har varit nere och man kan läsa om det. Man kan just ta den där breda ansatsen i att ta till sig informationen. Sen titta. När man har tittat på det och få provskjuta på någon som har varit nere och sett också, så att man tar just det nästa steget då. Men hur ska jag implementera? Så att man inte bara fastnar i att okej, nu förstår jag. Och nu ungefär ska vi göra det här. Så skriver man en egen liten rapport eller en åtgärdslista, så blir det ingenting.
Men har du några tips på det, hur man gör det här sista steget? För det är som du nämner, det är stormar och det är stillastående bilar på motorvägar i snöstorm. Det är järnvägstrafik som inte går. Det är massa sådana här situationer där man tänker ändå att nu skulle vi ha en hel del lessons learned som vi kan faktiskt implementera så att vi inte hamnar där igen. Och så ändå händer det saker på nytt.
Ja, och där tror jag man kommer in i just det här med att om man tränar mycket och man använder spel och övningar, då börjar man jobba med actions. Man börjar göra saker. Och jag tror att i grunden så är det samma sak här också. Om man sätter samman sina egna erfarenheter efter att ha lyssnat på andras erfarenheter, och det blir bara ett konstaterande att våran organisation borde kanske göra det här. Istället för att säga att nu ska vi göra det här och det här ska vara klart senast. Och du är ansvarig för att följa upp det här. Och så att man liksom driver sig själv på att sätta ner action som ska göras, som är uppföljningsbara, som är mätbara, och sen får du en systematik i att få den här förmågeutvecklingen. Det är den som kommer driva en organisation, och det måste både vara struktur, och jag tycker att det ska vara ganska offensivt, för att när man jobbar så blir det mycket roligare. Än att det är liksom, ja då tar vi det här på 10 års sikt. Alltså det funkar inte, för då är det andra förutsättningar. Så att jag tror att man ska våga att utmana sig själv. Och då kommer, tycker jag, den tredje pusselbiten som jag skulle säga är avgörande. Och det är att vara innovativ. Hittar inte du innovation i hur du ska göra det, då går du tillbaka till ditt skafferi och hittar dina gamla lösningar på på morgondagens problem. Och det här tyckte jag om när jag lyssnade på något poddavsnitt och ser förut när jag lyssnade på Svante där från What Advisory. Och jag håller med om det. Det får inte vara de gamla sanningarna på morgondagens problem.
Hur viktigt är det att man vågar ta ansvar för att göra det här? Att man utser ansvariga personer? Är det viktigt?
Det är klart att det följer ett ansvar. Det är inte för inte kanske vi har den debatten som pågår i media just nu i ansvarskulturen. Och jag tror att det är viktigt. Jag tror att människor vill ju ha ansvar. Utan jag tror att i grund och botten så är det nog mer att man inte kanske känner att man kan ta det eller får det. Ett positivt ansvarstagande och ett ansvarsdelegerande, det ger en kraft i en organisation, skulle jag vilja säga.
Spännande, spännande och viktigt med lärdomar från Ukraina, både för att vi ska bli säkrare, lära oss av vad de nu kämpar emot och kämpar för, men också lära oss från Ukraina för att vi ska hjälpa Ukraina på bästa sätt, intressant.
Mm, absolut.
Men nu är det dags för oss att avsluta lite grann, och jag tänker att vi får avsluta med ett par korta frågor. Funkar det verkligen att träna många individer, utbilda många från flera olika länder som aldrig har träffats online?
Ja, det går. Det går. Men det kanske också är en utmaning för dig som pedagog eller som metodansvarig. Det går att göra. Och det är återigen, om man inte vågar kliva in i det och säga att nu har vi inga andra möjligheter, då måste vi göra det här, då går det. Och vi körde en sån variant med Sverige-Finland, där vi samlade över 300 personer som gick och köra online. Och med just den här effektiviteten i fokus på lärandet, då kan du åstadkomma mirakel, ska jag säga, i det här sättet att jobba. Men då måste man bryta lite ny mark. Man måste vara innovativ i sin pedagogik också. Och hålla just effektiviteten i fokus.
Och en annan fråga på det här då, det är att AI, det kommer ju fullständigt att revolutionera lärandet och ta bort lärarna. Håller du med om det?
Ja, AI-frågan tycker jag är jätteintressant. Jag skulle gärna liksom vilja både utifrån ett ledningsperspektiv jobba mycket mer med de här frågorna för att se hur AI kan stödja. För mig är det samma sak, alltså hur du kan utveckla din egen ledning och ledningsförmåga som lärandet. I det här så tror jag att synen på lärare kommer att förändras, jag tror det. Men jag tror att det är positiv utveckling, och jag tror att lärarna och pedagogerna kommer att älska den utvecklingen om man bara tar det till sig. Och liksom det ena utesluter inte andra, utan jag tror att rollspelet kommer att förändras. Vilket kommer ge en oerhörd utmaning, men också en stimulans, ska jag väl säga, för lärarna kring AI.
Och Jan, nu är du snart på väg ner till Australien där du ska vara försvarsattaché för Sverige. Vad tror du att du kommer lära dig då?
Jag tror att jag kommer lära mig en helt ny geopolitiskt område med nya utmaningar. Alltså komma ner i Indo-Pacific, som i det här fallet jag kommer att vara oerhört intressant att förstå dynamiken i området med olika aktörer och drivkrafter och de förutsättningar som finns där. Det ska bli oerhört intressant.
Jan, vi är så glada att vi fick ha dig i våran podd och lära oss lite mer om spel och erfarenheter från hemska händelser som man ändå kan göra något vettigt idag genom att lära sig från det. Så ett stort tack för att du var med.
Tack för att jag fick vara med.